Idag har jag glädjen att hälsa Sveriges nya ambassadör vid den heliga stolen, Cecilia Björner, välkommen till Vatikanradion.
Tackar.
När blev du ambassadör vid den heliga stolen?
Jag kan säga att jag blev ambassadör på riktigt 15 december när jag lämnade över kungens brev till påven. Men jag fick mitt kontor hemma på UD 1 september redan och började då förbereda mig och lära mig italienska och också ta mitt uppdrag i Malta som jag också har vid sidan av heliga stolen.
Man kan ju säga lite att du fick en slags rivstart som ambassadör med ett påvebesök bara någon månad senare och strax därpå drottningens besök i Vatikanen.
Ja, det kan man verkligen säga. Man kan också säga att jag kom in på en gräddfil. Det är inte många tillträdande ambassadörer som får möjligheten att ta emot påven i Sverige till att börja med. Även om jag då inte fick prata med honom och hälsa på honom eftersom jag inte formellt var ambassadör, fick jag en möjlighet att träffa kardinal Parolin och kardinal Koch och samtala med dem och lära känna dem.
Du lärde känna dem då?
Ja, statsministern hade en lunch med kardinal Parolin och hans kardinaler. Och jag fick vara med då med statsministern och samtala med dem. Och sen att min företrädare hade ordnat en sån fantastisk utställning i Vatikanmuseet som jag då fick vara med och inviga och att drottningen så generöst ställde upp och var med vid det högtidliga tillfället. Samtidigt som hon också var, vilket var minst lika viktigt för henne själv, med på ett seminarium på Vetenskapsakademin som handlade om droger och hur man ska bekämpa droghandel.
Så att när du lämnade fram dina kreditivbrev den 15 december, då var du redan van?
Van och van, men jag kan säga att igår när jag träffade då diplomatiska kåren för första gången så insåg jag att jag hade kanske träffat några av kardinalerna mera än många av dem som redan hade varit ambassadörer ett tag. Så att på så vis har jag fått en fantastisk start.
Du deltog alltså igår vid det årliga mötet som påven har med den diplomatiska kåren vid den heliga stolen. Påven höll ett långt tal. Var det något särskilt som du fastnade vid?
Ja, det var flera saker jag fastnade vid. Och det är inte minst att trots att Sverige är en sån sekulariserad stat och är inte så van vid att ha i vardagen ha de religiösa frågorna, så ser jag stora likheter med den katolska läran och påvens ställningstaganden i att Sverige är ett land med väldigt starka värderingar. Vi bygger väldigt mycket av vår vardag och vår politik på värden och värderingar. Och inte minst den lite yngre generationen kommer ju tillbaka till starka värderingar när det gäller till exempel miljö och fattigdomsbekämpning och solidaritet med migranter och så vidare. Och där var det flera beröringspunkter i påvens tal. Han tar till exempel upp väldigt starkt det här med migrationen. Han nämner Sverige och tackar Sverige för vår generositet, vilket naturligtvis värmer mitt svenska hjärta väldigt mycket. Han tar upp trafficking av eller den nya tidens slaveri som han säger, som vi jobbar väldigt aktivt med i Sverige. Han tog upp ett långt avsnitt om nedrustning som är ett område som Sverige och Sveriges regering också har lyft nu på senare tid. Och flera andra miljöfrågorna kom han tillbaka till väldigt starkt. Flera frågor där Sverige och Vatikanen ligger väldigt, väldigt nära varandra. Och det fäste jag mig naturligtvis vid för att kunna samarbeta med Vatikanen framöver.
Utifrån sett på Sverige och den heliga stolen så ser man ju väldigt stora skillnader.
Det är distinkta skillnader i vissa frågor. Man brukar lyfta fram feminismen i vissa områden, frågan om hbtq-rättigheter, kvinnans sexuella hälsorättigheter och så vidare. Det är ett område där vi naturligtvis står långt ifrån varandra. Men som jag säger, i många av solidaritetsfrågorna och de globala rättvisefrågorna så är ju, vad ska vi säga, Vatikanen och Sverige lika i en ganska extrem position i dagens globala situation. Och det gör ju att vi vi vill jobba för samma saker och har en stor möjlighet att hitta områden där vi kan jobba ihop.
Om du nu ser tillbaka till påvens resa till Lund och Malmö så här 2 månader senare, vad innebär en sån resa för relationen mellan Vatikanen och Sverige?
Dels så betyder det naturligtvis i första hand väldigt mycket för kyrkan själv, för den katolska kyrkan och den lutheranska kyrkan. Jag tror att många upplevde det som någonting väldigt positivt och välkommet att man tog det här steget, att påven var modig, ska jag säga, att ta det här stora steget och komma till Sverige för att vara med i den här ceremonin. Det, även om det finns frågor där man inte kommer överens, så har man på något vis kommit överens om att vi ska trots olikheter jobba tillsammans och inte fortsätta och bekämpa varandra. Sen var det betydelsefullt för Sverige att påven kom till Sverige. Jag tror att det ökade medvetenheten om vad kunskapen och medvetenheten om vad katolicismen står för och vad kyrkan står för. Och påven är ju väldigt populär även i ett sekulariserat land som Sverige. Så att det var bra att för Sverige att få den personliga relationen som det blev. Och sen tror jag faktiskt också att det var väldigt viktigt för Vatikanen och påven att komma till Sverige. Det har varit väldigt positiva kommentarer både från påven själv till drottningen bland annat och från flera av de kardinaler som var i Sverige. Lite förvånande att det blev ett sånt varmt välkomnande och att det fanns så stort intresse och att Sverige var så engagerade i frågor som också är viktiga för Vatikanen. Man uppskattade mycket statsministerns starka engagemang i olika frågor där man har samsyn och hans starka tal på talet eller på det här stora eventet i Malmö. Så att det var egentligen bara positiva effekter av det här besöket.
Vad hoppas du nu på med din tid som ambassadör vid den heliga stolen? Är det några särskilda hjärtefrågor som du brinner för, eller har du liksom några särskilda förhoppningar?
Jag hoppas att det blir lite lugnare i vår. Jag behöver konsolidera nu mina intryck och också fundera lite både med partner i Sverige och lyssna och lära i Vatikanen om var vi kan ha våra gemensamma frågor som vi kan driva framöver. Jag hoppas på att få till stånd samarbete, ytterligare samarbete inom några viktiga politiska globala frågor. Ambassadören för nedrustning ska till exempel komma hit ner i vår och tala med Vatikanens representanter. Jag hoppas på lite samarbete i New York, kanske nu när Sverige sitter i säkerhetsrådet. Men sen hoppas jag att kunna fortsätta i den goda tradition som mina företrädare har jobbat med, mycket samarbete med Vetenskapsakademin och inom ramen för interreligiösa frågor. Bygga naturligtvis på den här goda starten av ekumenik mellan kyrkorna. Hoppas kanske att få ner arkebiskopen på besök igen för att ha samarbeten. Och det finns egentligen väldigt många spår att arbeta vidare på, så det gäller att nu sakta men säkert komma underfund om var den bästa nyttan för båda parter kan vara för att försöka vidmakthålla den här goda relationen som har etablerats.
Och det jag lite har upplevt genom åren är att när man är Sveriges ambassadör här i Rom, här i Vatikanen då, så är man samtidigt lite Vatikanens ambassadör i Sverige.
Ja, lite så är det nog. Nu är det ganska lätt att vara ambassadör för den här nuvarande påven som är så väldigt populär. Inte minst bland ungdomar faktiskt, så har han ju fått lite grann av en hjältestatus. Och det är många som tycker det är väldigt spännande att få höra allt om påven och Vatikanen. Så att det finns en uppgift att fylla i Sverige, men den är ganska tacksam och lätt för närvarande faktiskt.
Nu har du ju varit i Vetenskapsakademin och i Vatikanmuseerna och i det apostoliska palatset, och du har träffat påven flera gånger. Var det som du föreställde dig?
Nej, kan jag säga, för jag hade väldigt svårt att föreställa mig någonting faktiskt. Det är ändå en så pass okänd och ovan logik och terräng på något sätt. Så att jag kan inte säga att jag är varken positivt eller negativt överraskad, utan det är bara väldigt intressant och spännande vid varje tillfälle. Och med ödmjukhet som jag tar mig fram och försöker lära mig så mycket som möjligt. Det är lätt att ha förutfattade meningar och det är lätt att göra svartvita bedömningar av vad den katolska kyrkan står för och vad Vatikanen innebär. Men jag har träffat fantastiskt varma och intressanta människor måste jag säga. Och vi har haft jättefint samarbete med dem vi arbetar med. Väldigt öppet och enkelt och bra. Så att jag har bara roliga erfarenheter och spännande erfarenheter än så länge. Men det är med stora ögon jag betraktar och tar in och lär mig.
Och vad säger du om dina kollegor i den diplomatiska kåren, de andra ambassadörerna? Har du lärt känna några?
Ja, men inte så mycket än, eftersom jag egentligen inte skulle ta kontakter innan jag lämnade breven till påven i december. Men igår fick jag ju tillfälle att hälsa på några. Mm. Och det som är en skillnad från mina tidigare erfarenheter, det är att det är inte bara karriärdiplomater som jobbar i Vatikanen, utan igår på en middag satt jag mitt emellan en före detta juristprofessor och en aktivistjournalist som har suttit i fängelse. Så att det är en helt ny erfarenhet på det viset och ger också väldigt mycket spännande ingångar och spännande diskussioner och relationer.
Var har du varit tidigare?
Jag har jobbat mycket med FN-frågor. Jag har jobbat på FN-sekretariatet i New York och jag har jobbat på svenska FN-representationen i Genève. Sen har jag jobbat i Etiopien och så har jag varit ambassadör i Ungern.
Och du är ju även Sveriges ambassadör i Malta.
Ja.
Och det kanske blir extra intensivt nu under den här våren med tanke på Maltas ordförandeskap.
Ja. Det är en ganska praktisk konstruktion det här med att man har Malta och Heliga stolen. Det har inte att göra med att Malta är katolskt, utan det har att göra med att det är geografiskt, det är möjligt att täcka båda. Nu behöver jag fokusera ganska mycket på Malta, särskilt de första månaderna. När i första delen av ett ordförandeskap så har man ministermötena i det landet som har ordförandeskapet. Så nu fram januari, februari, mars, april så är det många svenska ministrar som reser ner till Malta och jag kommer att behöva vara där och möta och hjälpa dem att navigera i Malta. Så det är ju en helt annan logik och verkligheten än den som jag är i mitt professionella liv här i Vatikanen. Men det är också spännande att ha de här olikheterna. Och EU står ju inför en enormt viktig och intensiv och spännande år nu 2017 med stora utmaningar och svåra och delvis negativa utmaningar.
Så att, påven pratade lite om Europa igår och behovet av identitet, sa han.
Ja, jag pratade med EU-kommissionens representant här vid Vatikanen igår. Han sa att han var glad att höra att påven inte var så negativ gentemot Europa, utan hade en hel del mer reflekterande saker att säga om Europa. Och påven Franciscus har ju varit väldigt kritisk mot att EU inte har någon spiritual identity. Och jag tolkar det som att det han pratar om i det här sammanhanget, han har ju i andra sammanhang pratat om den här starka konsumismen som driver oss och den mer icke-emotionella relationssamhälle som växer fram, och att ledare i Europa måste ta ett större ansvar för att skapa ett mänskligare och varmare och närmare Europa. Jag tolkar det som att det är de frågorna han pratar om när han pratar om att vi inte bara kan prata ekonomi, utan måste prata också om vad står de europeiska värdena för.
Jag tackar dig, Cecilia Björne, för att du kom hit.
Det var mitt nöje att få komma. Hoppas jag får komma flera gånger.
Jag hoppas jag också. Tack.
Tack.